har några traditioner också.
Ja.
Som vi har implementerat.
Vilken ska vi börja med nu?
Vi kan börja med... nej, den kan vi inte börja med. Nej, vi får nog köra den ordningen. Alltså, vem är du?
Vem är jag? Mm. Levande charader och så vidare. Mm. Ida Mikko heter jag. Radiojournalist. Hoppar in för Mattias som är och leker och har det trevligt i stormiga Malmö just nu. Kronologiskt.
Precis.
Okronologiskt så är han förmodligen tillbaka i Göteborg när man hör det här på riktigt.
Så är det. Sannolikt.
Men i realtid så är jag här istället för honom. För precis. Att vi håller på med en valspecial för Pennypodden.
Ja, eller ja, precis. Med Pennypodden för Frölundaföreningen, Hyresgästföreningen Frölunda.
Jajamän.
Så är det. Och sen har vi den här traditionen också att vi ska berätta någonting personligt om dig. Så det kommer bli så här 10 personliga saker om Ida till slut.
Så kan man ha en quiz på det. Så.
Ja, precis. Så kan man ha det som ett eget avsnitt.
Just det. Jag fick frågan här för någon vecka sedan. Vad som gör dig lycklig? Det är en väldigt bra fråga.
Mm.
Och så satt jag länge och funderade. Och så kom jag fram till att det som gör mig absolut mest lycklig just nu är min hund.
Mm. Men vi är ju inte här för att prata om det.
Nej.
Och så måste vi presentera vilken podd det är. Och
just det.
Det gör ju bara du, för du gör det bäst.
Vad får jag om jag gör det den här gången?
Min tacksamhet för att jag slipper återigen.
Okej då.
Jag har ju aldrig gjort det. Kört introt.
Nej. Okej, jag laddar. Ska jag läsa det med någon skånsk dialekt den här gången?
Jag kör på skånska i hela Mattias resa.
Precis, okej, vänta då. Du lyssnar på Pennypodden. Sveriges bästa bostadspolitiska podcast.
Men då har vi gjort det också. Fan vad gött. Då är vi igång. Vem är det vi har här? Vi har en gäst.
Det är så himla enkelt för mig idag. Alltså, det är Daniel, du.
Ja.
Och så är det Daniel Bernmar.
Ja. Vem har bäst mustasch?
Det har jag. Jag har definitivt
helt klart. Bästa ansad.
Väl ansad.
Ja, definitivt. Daniel Bernmar är 35 år. Vänsterpartiets kommunalråd sedan 2014. Du har varit tidigare ordförande i Örgryte Härlanda stadsdelsnämnd. Och du är också en yrkesvan, vad ska man säga, du har suttit i kassan helt enkelt. På Liseberg.
Ja, det har jag gjort. Ja, det stämmer.
Har du gjort någonting mer än det?
Ja, alltså egentligen, just nu är jag ju tjänstledig från mitt arbete. Och mitt arbete numera är som doktorand på förvaltningshögskolan.
Ja, det var det också. Ja, men det var inte
så
riktigt.
Det är inte jag.
Jag gjorde min research.
Men det är ganska viktigt just utifrån det jag gör idag faktiskt. För det underlättar ganska mycket när man har koll på hur det politiska systemet fungerar när man har den rollen jag har. Så att på ett sätt har det kanske varit mest betydelsefullt när det gäller att få inflytande och möjlighet att påverka politiken. Sen var mina år på Liseberg helt fantastiska. Det är en fantastisk arbetsplats så att jag är väldigt nöjd med att ha jobbat där.
Du bor också i Björkeskär.
Ja.
En av de få politiker som vi pratar med som bor i östra Göteborg, va?
Mm.
Eller österut.
Jag har jättedålig koll. Jag har ju
lite sorterat in folk i var de bor under våra inspelningar nu. Och då hade vi två från Hisingen och så har vi haft två från Haga. Och så hade vi Frölunda lite tidigare idag och så nu tog vi andra sidan av stan. Björkeskär.
Ja, precis. Men jag har precis samma känsla. Jag har lite den här känslan att väldigt många av dem som sitter i kommunstyrelsen kommer från Hisingen. Så att jag får väl på något sätt, jag tycker ofta att jag föredrar och liksom, det blir min roll på något sätt att dra fastlandssidans kamp om resurserna här i Göteborg. Så att där känner jag mig hemma.
Ja. Är du uppväxt på Hisingen?
Nej, absolut inte. Hisingen var ju de andra. Utan jag är verkligen fastlandsgöteborgare och uppvuxen i någonstans i öster Göteborg. Så jag har bott i Torpa och Björkeskär. Ja, jag brukar säga det att jag har bara flyttat runt Östra sjukhuset som ligger ute i mitt område. Så på olika sidor om Östra sjukhuset har jag bott i princip hela mitt liv faktiskt.
Jag tror att jag igen vet en sak om Daniel som du inte har researchat.
Ja.
Fotbollslaget.
Guys.
Nej.
Aldrig i livet. Jag är född ängel, uppvuxen ängel och jag kommer dö ängel.
Just det. IFK Göteborg.
Är det så illa att du har en tatuering med en änglarna någonstans?
Nej, jag är inte den som tatuerar mig. Men det är ju så att min morfar jobbade i Blåvitt. Så att jag fick mitt medlemskap i Blåvitt i doppresent. Så att det har liksom aldrig varit en fråga vad som gäller. Utan...
Känns inte det lite jobbigt att du inte fick välja?
Nej.
Är det det som gör dig till socialist?
Nej, socialister älskar valfrihet, men den ska vara jämlik.
Mm.
Du bor alltså i Björkeskär. Hur bor du där?
Nu bor jag i ett litet radhus med min fru och min son. Men större delen av mitt liv fram tills jag var 32 så har jag bott i allmännyttan och i bostadsbolaget. Så att,
32, det är bara 3 år sedan.
Precis, det var 3 år sedan jag flyttade.
Hans egen intresse har ändrat så mycket ännu.
Nej, alltså är man uppvuxen i allmännyttan och har sin familj i allmännyttan någonstans så det var svårt att lämna hyresrättsföreningen kan jag säga. Det kändes väldigt märkligt.
Men det innebär att du får fortfarande vara med.
Ja, men det kändes lite märkligt att vara med när man hade köpt ett litet radhus. Men visst. Och det tycker jag är ett jättestort problem i Göteborg. Att det finns så få hyresrätter som är i någon annan form än flerfamiljshus. I många andra kommuner så finns inte det alls ovanligt att man har radhus. I Göteborg är det oerhört få, kan jag säga, som har researchat detta innan jag bestämde mig för att gå med på att flytta till en ägandeform faktiskt. Så att, där har vi en liten resa att göra, tror jag.
Mm. På tal om det, hur har bostadspolitiken annars påverkat ditt liv och ditt boende?
Ja, faktiskt ganska positivt. Alltså eftersom jag är född och uppvuxen i allmännyttan och jag är född och uppvuxen i Björkeskär så har jag ju liksom levt med bostadsbolaget då i mitt fall. Får man säga det? Får man säga vilket bolag man har bott i?
Ja, vi är inte Sveriges Radio.
Nej, vad bra. Vad härligt. och har varit så otroligt nöjd med det under alla år. Alltså, har varit fantastiskt. Det har varit billigt om jag ska vara ärlig under de åren. Och det har varit välskött. Så att jag har alltid trivts väldigt, väldigt bra i bostadsbolagets bestånd i Östra Göteborg. Sen har det påverkat mig väldigt mycket sen jag flyttade och hamnade i en ägandeform. Och påverkat mig på det sättet att jag ser vilka stora subventioner jag får när det gäller lån och när det gäller andra ombyggnationer och så. Och det gör mig fortfarande jättearg. Det är väldigt fascinerande på temat med egenintresset. För du var inne på det, Daniel.
Kan du
hur sitter egenintresset i egentligen efter 3 år? Jag kan säga att jag blir fortfarande skitförbannad när jag får mitt skattebesked och inser hur mycket pengar som jag och de som bor som jag nu subventioneras av alla andra. Så den ilskan finns kvar. Även när man själv har flyttat än så länge.
Men samtidigt, jag får ändå då bara gå in lite i det. Mm. Som sagt, vi hade vägvalets partiledare här förut, Claes. Och han hävdade ändå då att när man ändå äger själv så blir det ju ganska mycket kostnader. För du ska ju också då ta hand om din fastighet och sådär. Är det då inte rimligt att vi subventionerar det lite? För det är ju så att säga subventionerat i hyresrätten.
Ja, nej. Eller ja, det,
alltså det är ju någon som gör det liksom, det ingår i hyran.
Det ingår i hyran, absolut.
Och därför är det rimligt att hyran ska vara högre än om man har ett eget boende. Mm. Men du ändå då måste göra den investeringen själv.
Ja, absolut att det är rimligt att det ligger några 100 kronor, men att man skulle subventionera det för ägandeformerna, det tycker jag är jättemärkligt. Det är ju inte subventionerat för någon annan. Så alla som bor i hyresrätt, hälften av göteborgarna ungefär, bor ju i hyresrätt. Det är ju de som betalar att jag får ett billigare lån. Det tycker jag är helt orimligt.
Men samtidigt så är det ju skattade pengar du använder hela tiden, vilket inte blir riktigt samma här.
Nej, alltså det är klart man kan hålla på med skattetekniska frågor och hur mycket blir det egentligen. Men att det är en subvention och att den motsvarar ganska stora belopp för den normala ägandeformen som också är högt belånad i Sverige jämfört med många andra länder. Det är det inget snack om. Och det märker jag numera.
Så just nu så är... det kanske inte är rot för dig framförallt, utan det är väl, eller, vad heter det, ränteavdragen som du tjänar mest på.
Ja, ränteavdragen är den stora biten. Rot finns ju fortfarande kvar.
Jo, men har du använt rot?
Ja, det är absolut.
Så då är det en sån del. Så det är det sättet som bostadspolitiken i modern tid, kan vi säga, har påverkat dig.
Det är de två sakerna som påverkar mig.
Ja. Och om vi går kanske lite längre tillbaka, om du börjar tänka på liksom, hur du växte upp eller så, vilka bostadspolitiska reformer kan du koppla och som du tror kan ha format hur du ser på det idag?
Ja, alltså det finns egentligen två stora skulle jag säga då. Eller liksom det bottnar ju egentligen i den politik som man förde på 30- och 40-talet när man byggde upp och formulerade idén om allmännyttan. Eftersom jag är uppvuxen i allmännyttan, uppvuxen i ett blandat område också som är byggt på det sättet att det är väldigt det är liksom ett kvarter hyresrätter, ett kvarter bostadsrätter, ett kvarter andra ägandeformer, och så är det liksom gjort så. Så jag också präglar ganska mycket av det sätt att se på hur ett samhälle borde se ut. När vi tittade runt och skulle flytta min fru och jag, så blev det ganska tydligt att säga, nej, men jag kan inte tänka mig att bo där. Jag kan inte tänka mig att bo där, därför att det finns bara ägandeformer. Jag vill inte bo så. Så det har ju präglat hur jag vill leva mitt liv och hur jag vill att mitt barn ska växa upp. Alltså jag vill att mitt barn ska växa upp i ett område som ser ut som mitt område. Där det ligger villa på andra sidan parken. Där det ligger bostadsrätter i kvarteret bredvid och där alla vi går till samma skola. Och då snävas ju perspektivet av tyvärr då ganska fort i vad man kan tänka sig att bo. Därför att så ser det inte ut längre i stora delar av Göteborg heller. Men den stadsbilden som Björkeskär byggde på när man byggde Björkeskär 53 till 61 eller något sånt där, den har präglat väldigt mycket hur jag föreställer mig att staden borde se ut. Så det är den ena, och det andra är nog det här att allmännyttan som reform, att jag har haft förmånen att få växa upp i ett förhållandevis billigt boende, ett tryggt boende och ett boende där människor av alla sorter bor. Så de två sakerna tror jag har varit jätteviktiga för min förståelse över både hur staden borde utformas men också hur jag vill leva mitt liv.
Vi tar oss vidare från det till det större perspektivet. Vi pratar om Göteborg som stad och hur vi ska leva här tillsammans. Och nu har ju du och nästan alla politiker som vi har pratat med en ganska tydlig bild om att upplåtelseformerna och blandningen i staden är väldigt, väldigt viktig. Mm. Men kan du inte berätta lite, vad är det som är särskilt med just Vänsterpartiets syn på hur den goda staden ska se ut?
Jo, men jag kan ta ett konkret exempel. Om vi går tillbaka till den här bilden av att man vill ha en blandad stad. Och det vill ju alla ha, det säger ju alla. Och då är frågan, hur når man en blandad stad? Och då är ju Vänsterpartiet väldigt tydliga med att vi kan absolut tänka oss att förändra till exempel Hjällbo. Vi tar ett konkret exempel som idag är en utpräglad arbetarklassstadsdel med hyresrätter. Större andel hyresrätter ska jag säga, för det finns bostadsrätter. Och då är ju idén från alla, i princip alla andra partier, att nej, men då ska vi ju på olika sätt antingen privatisera delar av bostadsbeståndet, sälja av det till privata hyresvärdar för det är för mycket allmännytta. Eller så har man idén att man ska ombilda de nuvarande fastigheterna. Och då säger vi nej till det. Och då tänker jag, ni är bara emot. Nej, det är inte alls det. Men det vi behöver i Hjällbo, det är att bygga nytt. Det är att bygga både hyresrätter och bostadsrätter i ägandeformer. Men, och kanske då kan vi tänka oss att lägga ett större fokus och tryck på att man faktiskt bygger ägandeformer där än vad vi kanske annars i vanliga fall gör. Men det man gör när man ombildar eller privatiserar, det är ju att någon får betala priset. En stor andel, alltså både hyresrättsinnehavare men också nuvarande hyresgäster som ska bli bostadsrätts eller hyresgäster i en bostadsrättsförening. De får betala priset med sämre boendekvalitet. Och där skiljer vi oss åt. Vi kan inte tänka oss att offra 10-15% av de som bor i Hjällbo med högre hyror. Eller med att de får en sämre boendemiljö för att de blir hyresgäster i sin bostadsrättsförening. För det vet man. Att de får en sämre boendemiljö. Det kan inte vi tänka oss. Så att ur vårt perspektiv handlar det om metod i så fall. Att vi är inte beredda att offra vissa för att några ska få det bättre. Utan för oss är det här går att göra så att alla får det bättre eller lika bra.
Det finns ju de som verkligen inte skulle hålla med dig där. Det finns ju då liberalerna som vi pratade med tidigare under våra utfrågningar eller våra intervjuer här som menar att säljer vi ut eller omvandlar hyreslägenheterna till ägandeformen istället, att då kommer man engagera sig sitt område. Man kan omsätta det till att bygga om och bygga upp och bygga skolor och runt omkring, att det ändå finns positiva effekter av att när människor vill ta över sitt boende. Mm.
Och det gör det. Jag håller med om det. Och, det är bara det att det också finns en baksida. Mm. Och tittar man på de studier som finns, det har ju, vi har gjort ombildningar historiskt i Göteborg från hyresrätt till bostadsrätt. Då ser man att ja, det går jättebra för de som har pengarna, för de som har möjligheten att engagera sig, och för de andra går det sämre. Och det är egentligen det handlar om i grunden. Att om tittar man på de studierna som finns om Eriksbo till exempel, där man har gjort ombildningar, så är det väldigt tydligt att de som har blivit hyresgäster i sin bostadsrättsföreningen, de har fått en sämre boendemiljö. De upplever sig ha mindre kontroll över sin vardag, mindre inflytande. Och det nämner ju inte Liberalerna. De väljer ju att helt bortse från det problemet helt enkelt.
Men skulle man kunna tänka sig att man från Vänsterpartiets håll skulle kunna titta på lösningar så att ingen behöver vara hyresgäst bland andra? Att vi helt enkelt ser till att de kan köpa sitt boende så att alla äger?
Nu tycker ju inte jag i grunden att det är en god idé att minska allmännyttan. Så när det gäller vårat bestånd så tycker jag att det är en dålig idé. När det är vårt gemensamma bestånd. Vårt gemensamma bestånd är också en maktfaktor. Och det ska man inte glömma. Att det faktum att Göteborgs stad, att vi gemensamt i demokratisk ordning äger 25% av bostäderna i Göteborg, det ger oss också inflytande över många göteborgares vardag. Det är positivt. Det är demokratin som breder ut sig på, om man ska vara ärlig då, på bekostnad av kapitalägare eller andra krafter. Så det finns också andra viktiga invändningar som inte direkt berör hyresgästen. Nu var vi lite inne på mitt perspektiv som hyresgäst själv. Så. Men om man ska gå till den politiska dimensionen så tycker jag att det är också en jätteviktig faktor som man behöver diskutera. För högern i Göteborg så är det ju ett egenvärde att minska det demokratiska inflytandet på olika områden. Man vill sälja ut energibolaget och göra det dyrare för våra alla elkunder i Göteborg. Man vill på olika sätt sälja av tillgångar som har varit viktiga och som faktiskt gör det billigare för göteborgarna. Och det tycker jag också, vi ska inte glömma bort det. För det är också skillnad om du bor i en allmännytta som ändå i grunden inte är vinstdrivande. För så är det fortfarande i Göteborg, eftersom vi inte tar ut några stora pengar ur allmännyttan. Kontra att faktiskt vara hyresgäst i en stor riskkapitalägd sfär, vilken det nu är. Det kan vara olika, G Capital till exempel eller andra som vi har haft som hyresvärdar tidigare här i Göteborg. Så vet vi ju att man får en sämre service, högre hyra. Så att det finns ju också ett mervärde i allmännyttan. Både så att den inte är helt affärsmässig då, utan har lite andra spelregler. Och att vi faktiskt ger göteborgarna makten över en jätteviktig tillgång i Göteborg. Bostäder. Så det är de två politiska dimensionerna. Ja.
Finns det en gräns för hur stor allmännyttan kan vara? Eller kan vi se en allmännytta i Göteborg som äger allt?
Oj, det där, jag tycker inte att allmännyttan ska äga allt. Jag tycker grundidén med en allmännytta som inte är vinstdrivande, som äger mellan liksom en fjärdedel och hälften av beståndet är en bra idé. Därför att det pressar resten av marknaden att bete sig vettigt.
Så du skulle kunna tänka dig att expandera den göteborgska allmännyttan?
Jag har inga problem med att expandera den göteborgska allmännyttan. Utan jag är förvånad över hur svag den är. Och att vi inte har varit mer progressiva historiskt. Och nu har vi en stor skuld i allmännyttan i form av bostadsbrist. För att allmännyttan inte har historiskt tagit sitt ansvar. Så att vi har en resa att göra. Den här mandatperioden är väl första mandatperioden vi har sett riktigt hårt tryck. Vi borde ha gjort det för länge sedan. Så, för som det är nu så är bostadsbristen det största sociala problemet som göteborgarna har. Och det kommer bort i alla diskussioner om räntor och annat. Men det är inte problemet. Problemet är att människor inte har. De som har en bostad har inte alltid rätt bostad och de som inte har en bostad befinner sig i en ständig kris. Och det, så kan vi inte ha det i Göteborg.
Men också lyfta synen lite kanske bortom just bostaden, även om den kanske kan komma in i den också. Men hur ser liksom strukturerna runt omkring boendet ut? Hur ser våran stad ut när den fungerar liksom, i ett vänsterpartistiskt perspektiv?
Nej, men, jag, för det första så återkommer då till mitt eget område. På det sättet att jag tror att många vänsterpartister ser staden framför sig som en blandstad i den bemärkelsen som jag beskrev den. Att vi kommer att ha kvar ägandeformer. Något annat kan man inte se. Och vi kommer att ha kvar olika bostadsrättsformer. Så det, Men vi behöver se till att den blandas. Vi behöver se till att alla människor möter varandra, vare sig det är i skolan eller på arbetsplatsen. Eller, det är först då vi skapar den förståelsen och, som behövs för andra människor. Så det tror jag är en jätteviktig grundförutsättning att bygga staden på det sättet. Och för det, ur ett stadsarkitektperspektiv, så behöver ju våra stadsdelar vara mångfaldsplatser. Alltså platser där det faktiskt ser, där man har en arkitektur som främjar både kollektivtrafik, cykel, men också möjliggör naturligtvis för bilen. Men också bostäder som blandas. Så att inte, vi ska inte ha ett område där det bor 15 000 personer i hyresrätt och inga bostadsrätter. Vi ska inte ha ett område där det finns en skola med bara arbetarklassbarn. Det är inte bra. Vi ska inte ha skolor där det bara går överklassbarn. Det gynnar ingen.
Hur får vi till den sociala blandningen du är ute efter?
Jag tror att det finns många åtgärder. Men om vi nu pratar bostad och bostadssociala delen av det, så tror jag att för att komma dit så krävs det att vi medvetet och strukturellt bygger hyresrätter. För det är det som har varit eftersatt under lång tid. Om man ska vara så här, bostadsrätter, det löser marknaden på något sätt idag. Eller har gjort, därför att den övre halvan av inkomstskalan i Sverige har fått jäkligt mycket bättre de sista 15 åren. Det är den andra halvan som inte har fått det bättre, eller som har fått det mycket mindre bättre. Och vi behöver vända den ekonomiska politiken. Vi behöver säga att, ja, men för det första är det den nedre halvan av inkomstskalan som behöver få det bättre. Och sen behöver vi också då bygga bostäder så att alla människor får en bostad. Och så är det inte då, utan vi bygger för det som marknaden då, som det heter. Och marknaden är ju egentligen kapitalstarka intressen. Alltså marknaden är ju inget magiskt, utan det är vi som har bestämt egentligen att det är den här gruppen av människor som utgör marknaden och att det är de vi bygger för. Det kan man ju bestämma något annat. Till exempel om man tar bort ränteavdraget, då har man ju direkt åsamkat en, så att säga, en ekonomisk skada på den gruppen som vi idag sitter och subventionerar. De pengarna går att använda till något annat. Vi har valt att inte göra det. Det är liksom politiska förslag som gör att vi gynnar det vi kallar för marknaden, vilket egentligen är då de som tjänar den övre halvan av inkomstskalan. Och det går ju bara att fatta andra politiska beslut. Varför tar vi inte de 30 miljarderna och lägger dem på att bygga hyresrätter?
Alla andra vi har pratat med hittills hävdar ju med bestämdhet att du inte kan bygga billigt och nytt. Mm. Det verkar vara utan någon slags motsatt åsikt.
Det finns två saker, två dimensioner av det här med billigt och kan vi inte bygga billigt och så. Jo, det kan vi. Vi kan bygga billigare. Vi kan bygga billigare därför att egentligen av två skäl. Det ena är precis det jag är inne på, nämligen att vi subventionerar ju de här människornas bostäder som inte är nya bostäder oftast, utan det är ju en cirkulation av redan befintliga bostäder som bara ökar i värde, där vi sitter och gemensamt med skattepengar och subventionerar dem. Nej, men låt de pengarna gå till att skapa riktigt värde, till exempel genom att subventionera hyresrätter istället. Det är fullt möjligt. Det finns inte som hindrar det.
Värde.
Därför att vi ska subventionera så att man bygger nya hyresrätter. Det kan man göra. Det går att lösa tekniskt. Så det är den ena tror jag, pusselbiten. Sen den andra pusselbiten handlar ju väldigt mycket om att vi har en byggmarknad då. Ett antal byggaktörer. De är väldigt få i Sverige. De är väldigt dominerande. Och de bygger i princip alla större projekt. Så. Och då får man en liksom oligopolliknande situation som innebär att de har väldigt höga priser. De har höga priser på sitt material, de har höga priser på de tjänster de utför. Och då blir det väldigt, väldigt dyrt. Och då behöver man ju hitta sätt att bryta det. Och det är ju egentligen ingen som har försökt att verkligen bryta den dominansen av några få aktörer som idag äger den stora byggmarknaden i Sverige. Och då är ju Vänsterpartiets förslag är ju då att då borde vi starta ett eget byggbolag. Alltså precis som vi konkurrerade med allmännyttan. När allmännyttan växte sig stark på 40- och 50-talet. På samma sätt kan vi konkurrera på byggmarknaden. Det som var en av poängerna med allmännyttan, det var ju att de dåvarande så här hyreshajarna, hur man ska uttrycka det.
Ett ord ingen använt hittills.
Ja, men jag tycker det är ett viktigt ord, för att det säger någonting om hur bostadsmarknaden såg ut på 30-talet. Det var ju fruktansvärda förhållanden. Jag tror det är viktigt att vi kommer ihåg det. För vi vill inte tillbaka till den bostadssociala situationen vi hade. Och vi är sakta på väg dit när vi så att säga, avreglerar eller omreglerar egentligen till förhållanden som egentligen påminner mycket mer om hur det var på 30-talet. Med jättehöga hyror, med urusla bostäder som verkligen inte höll kvalitet och där pengarna gick någon annanstans. Så. Och vi har ju sett några fall av det. Framförallt när riskkapitalbolag går in på hyresrättsmarknaden så är det ju det vi ser. Det vill säga man slutar underhålla byggnaderna och bara sitter och tar ut vinst och höjer hyran. Och det var ju så det var då med på 30-talet. Då var det så i väldigt stora delar av beståndet därför att det var privat. Och det man gjorde var ju att man gick in och konkurrerade på den här så kallade marknaden. Och samma sak kan man göra på, i byggbranschen om den så kallade marknaden inte kan leverera. Vare sig den kvalitet och till den kostnad som är rimlig. Nej, men då får vi göra det själva. Och det har vi gjort förut på väldigt många områden. Det finns ingenting som hindrar oss från att göra det idag heller. Vare sig det är kommunen som gör det eller att staten går in och gör det också. Så gjorde vi förr, så kan vi göra igen.
Jag känner att det finns två frågor till som vi behöver hinna med innan vi går vidare till nästa punkt. Och den första är, alla andra har pratat om förtätning. Det har du inte gjort än. Så vi vill nog gärna veta lite hur du tycker och tänker om förtätning. Och gärna sätta det i kontext till den goda staden. Och sen så har vi ett stort infrastrukturprojekt på gång i Göteborg. Som vi nog gärna vill prata med dig om också. Men vi kan ju börja med förtätningsbiten som du inte har nämnt än. Är det medvetet?
Nej, det skulle jag inte säga medvetet. Alltså Göteborg är en oerhört gles stad. Och det är ett jättebekymmer för Göteborg. Det gör att vi har långt till jobbet fast vi är en ganska liten stad. Det gör att vi ofta har stora glesa områden som också uppfattas som ganska otrygga. Så. Så att förtätning är i grunden positivt. Och det är i grunden positivt att vi förtätar i våra kollektivtrafikstråk. Idag har vi byggt upp staden kring ett antal stora stråk.
Vad betyder det i praktiken när man stärker upp just runt stråken?
Då betyder det i praktiken att man bygger längs med till exempel spårvagnslinjerna. Och det, då är det ganska tydligt om man tittar i Gamlestan till exempel där man byggt nu. De har ju byggt ett slags resecentrum i Gamlestan och så vill man då förtäta runt det resecentrumet. Och där, det är ju syftet helt enkelt. Man säger att ja, men vi kan ju skapa ett resecentrum här för nordöstra Göteborg och vi kan också se till att, att vi bygger fler bostäder och kontor och arbetsplatser här. Och på det sättet kan vi förbättra förmågan att leverera en god kollektivtrafik. När fler bor nära stora stråk där det går väldigt mycket spårvagnar. Så då blir det lättare att röra sig i staden. Samtidigt som om vi bygger kontor där så får det också fler arbetsplatser som inte ligger runt Brunnsparken. För det är också ett genuint problem att så många göteborgare ska in i centrala Göteborg för att arbeta i butikerna, på kontoren eller någon annanstans. När mycket av de arbeten som de utför, de är inte platsspecifika. Det är liksom kontorsarbeten eller saker som kan ligga på andra platser. Och då behöver vi sprida ut det. Så det tror jag är liksom en av de, både en tät stad men också en nära stad. Det vill säga att vi flyttar ut eller möjliggör för arbetsplatser på andra ställen än i centrala Göteborg.
Det var ju du, Ida, som introducerade det lite nya begreppet, en decentraliserad stad. På det viset att man har allt i alla delar.
Ja, men precis. Man tar liksom det som vi har i Nordstan, Brunnsparken och liksom bara smetar ut över en större yta egentligen.
Ja, eller man skapar det här med att egentligen ska man skapa flera centrum. Flera centrumbildningar som fungerar som centrumbildningar och inte bara trafiknoder. I Göteborg är finns ju väldigt mycket. Om man tittar på en karta av Göteborg så är det liksom, man slås av att det är grönt. Man slås av att det är gigantiska stora trafikknutar som ligger över staden, oftast då bilväg. Och så slås man över att det ligger en massa satelliter utspridda. Om man verkligen tittar på Göteborg uppifrån så det ser väldigt, väldigt knepigt ut om man tänker sig jämfört med en storstad. I en storstad, då har man oftast många centrum. Det räcker att tro att i Stockholm egentligen för att se att det är mer utspritt där. Och då har de ändå det problemet att nästan alla behöver ta sig igenom T-centralen och det kaoset det medför. Så vi vill ju undvika att hamna i den situationen. Och naturligtvis då bygga vad man på tjänstemannaspråk här i Göteborg kallar för den nära staden. Det vill säga att du ska kunna i det område du bor i handla. Förhoppningsvis åtminstone ha ett arbete som inte nödvändigtvis ligger i centrala Göteborg, utan det kan också ligga i det här andra centrumet, om det så är vid Frölunda eller om det är vid Angered centrum. Det är,
men är inte detta nästan bara en omskrivning av ABC-staden från miljonprogrammet?
Nej, det skulle jag inte vilja säga, utan det är väl mer som att det är väl mer som att man vill bygga liksom Eskilstuna på massa platser, alltså hela städer. Städer som har allt, där allting finns nära. Och då blir det inte ABC var ju väldigt mycket mer uppdelat. Det var liksom där och så i ett område. Det tror vi jag inte på. Och många kommer fortfarande behöva de här pendlingsstråken. Och det är därför det är så viktigt att det vi bygger nytt ligger nära dem. För det minimerar ju också kostnaderna för att bygga nytt. Det finns ju ingenting sämre än att fortsätta bygga ut villor i Torslanda. Alltså det är ju det då de borgerliga partierna driver, att vi ska bygga mer villor. För deras kompisar helt enkelt.
Och de hävdade också att det skulle ge mer skatteintäkter, för då skulle få
precis, det är ju härligt att det är det viktigaste argumentet. Det roliga med det är ju att det är ju kransens stora problem nu då. Om vi tittar på Kungsbacka och så, så är Kungsbackas stora problem, det är ju att alla pendlar med bil in till Göteborg. Och det blir också vårat problem i Göteborg, för att de har byggt villamatta efter villamatta efter villamatta, radhusområde efter radhusområde, där det är långt till tåget, det är långt till bussen, och då tar man bilen istället. Och skulle vi också göra det som vi redan har gjort då i Torslanda, så har vi ju det som vi idag har på månaderna i Torslanda. Det är ju kaos ute på vägarna i Torslanda. Och då ska vi bygga nya vägar och bygga bredare vägar, och vem ska betala för det? Så.
Och då kommer vi direkt in på det västsvenska paketet.
Ja!
Ja! Så otroligt bra
detta övergång. Vackra paket.
Ja, men nu är Daniel lite insatt i det utav anledningar, höll jag på att säga.
Hemliga anledningar.
Because reasons.
De är hemliga.
Men jag måste bara få veta var, för vi har ju mött Demokraterna och vi har mött i tidigare dag vägvalet, som då kan definitivt tänka sig att säga nej. Mm. Vi bryter det här och säger tack och hej då. Liksom.
Omförhandling.
Precis. Var står Vänsterpartiet?
Det är ju svårt att omförhandla någonting när man redan har byggt hälften av det, tänker jag. Men det
är
ju
också
lite
intressant
knepigt
att du säger det, för de säger att det bara är några grejer.
Ja, det är ju rätt många. Det är en 10 miljarder eller så. Men okej. Okay. Det är nästan en hel Marieholmstunnel.
Jag noterar pendelstråk. Att de säger att det inte är så mycket som har byggt sen.
Det är ju en speciell inställning kanske. Jag tror att vi har olika uppfattningar om hur mycket 5-10 miljarder betyder för göteborgarna. Men för mig betyder det ganska mycket. Västsvenska paketet är ju som alla sådana här stora lösningar, politiska lösningar. Det är ju en kompromiss. Och för Vänsterpartiets del så är den stora kompromissen att man gick med på Marieholmstunneln. Som ju då, om man roar sig och tittar på Göteborg uppifrån, är det stora slakthusområdet och området där. Och sen på andra sidan bort till egentligen en förlängning av Tingstaområdet och det motet som är där. Det var ju ingenting som Vänsterpartiet ville ha. Därför att det kommer att öka biltrafiken jättemycket i Göteborg. Och därmed klimatskada för Göteborg. Och dessutom då göra det ännu mer tjockare med biltrafik i Göteborg. Men det är inte det vägvalet då, och Demokraterna har invändningar emot. Utan det tycker de är fantastiskt att fortsätta göra Göteborg till en otroligt bilberoende stad.
Att Marieholmstunneln var lite onödig.
Ja, okej. Okay. Ja, det har de aldrig haft några invändningar emot tidigare då. Men så det kanske är en ny idé då. Eller de har, när det nästan är färdig, så har de bestämt sig för att det ska vara ett problem. Men innan har de inte tyckt det var ett problem, utan det har varit en självklart nödvändig investering. Västsvenska paketet innehåller också jätteviktiga och stora kollektivtrafikinvesteringar. Framförallt, och det som sådana som jag har märkt av då, det är ju de nya expressbussarna och med dem de här bussfilerna längs med de stora lederna. Och vad de betyder för Kärraborna, för i mitt fall då för Björkkärsborna, också för Partilleborna naturligtvis, eftersom Svart går från Vallhamra och så. Så de har ju gjort jättestor skillnad och förbättrat kollektivtrafiken in till Göteborg i väldigt stor utsträckning. Och sen är det som egentligen är på alla släppar, och det är ju naturligtvis Västlänken. Tror jag är den största, eller den som möter mest motstånd nu för tiden. Förut var det ju trängselskatten. Idag är det ju ingen som pratar om trängselskatten längre. Men Men utan man har bytt fokus och lägger allt krut på Västlänken då, som är en tågtunnel under Göteborg. Och det, ur Vänsterpartiets perspektiv, är det en helt nödvändig investering, bland annat då för att hantera det, den otroliga mängd tåg som kommer in via centralstationen. Centralstationen är snart full, och när Västlänken kommer vara färdig så kommer det vara jättetrångt på spåren. Så att, att den kommer att avlasta, det är ju jätteviktigt för göteborgarna, men framförallt också för våra kranskommuner. Jag nämnde ju det tidigare, att vi har ett stort problem med att våra kranskommuner är så bilburna på grund av sina villamattor. Så att förbättra inpendlingen och öka inpendlingen med tåg till Göteborg är ju oerhört central för att få en fungerande trafiksituation i Göteborg. Och då är ju Västlänken en av de sakerna som gör allra störst nytta.
Men nu kommer det så att det blir så stort motstånd mot det här. Man hävdar ju då att det finns bättre och billigare alternativ och så vidare. Och du är lite inne på att det här är kompromisser. Kan man tänka sig att Västlänken är en dålig kompromiss? Och att det faktiskt finns bättre saker att göra?
Ja, fast Västlänken i sig är inte en kompromiss alls. Utan varje stor del, alltså Hisingsbron, Marieholmstunneln, alltså de delarna är kompromisser. Där någon har fått acceptera att vi bygger den här, något parti, flera partier har fått acceptera att man bygger det där, givet att man bygger det där. Men Västlänken som projekt, det är ingen kompromiss, utan det är ju helt enkelt framarbetat som det förslag som var lämpligast helt enkelt. Och som bäst mötte dem, den målbild som vi hade för kollektivtrafiken när man fattade det beslutet.
Men om man är lite elak kanske, men betyder det då att politiken har förstört hela projektet för att vi har inte kunnat få det bästa? För vi har kompromissat?
Nej, det skulle jag inte säga. Men det är en kompromiss mellan biltrafik och kollektivtrafik. Och att det är väl det som är den stora, där vissa partier har velat lägga alla pengarna på kollektivtrafik och cykel, och andra partier har velat lägga alla pengarna, eller en stor andel av pengarna, på bil. Att det var så det var historiskt. Och därmed så har man gjort en kompromiss. Och trängselskatten är ju också en kompromiss. Det var ju många partier som inte ville ha den, men var beredd att acceptera trängselskatten mot att man fick rejält med statligt tillskott för investeringar. Och det är ju det man har fått. Så att i den bemärkelsen är det en kompromiss. Men projekten i sig är inga kompromisser. Utan de är satta för att uppnå de olika mål som de respektive projekten har.
Men kort sammanfattat, Vänsterpartiet tycker helt enkelt att Västlänken är den optimala lösningen för Göteborgs kranskommun och kommunikation med omvärlden,
ja,
eller?
Alltså, Vänsterpartiet tycker Västlänken är en väldigt bra lösning för att hantera det faktum att vi behöver ha större kapacitet genom Göteborg via tåg. Och framförallt i pendeltågstrafiken på sikt. Så därmed tycker vi att det är ett bra projekt. Och vi har ju sett i de andra städer som har byggt tunnlar av det här slaget. Det har ju varit väldigt framgångsrikt. Det mest konkreta exemplet är ju Malmö. Som ju numera har en tunnel under Malmö. Och den har ju varit oerhört viktig för att stärka Öresundsregionen. Och för att möjliggöra en bättre pendlingssituation för de som jobbar i Öresundsregionen. Och vi räknar naturligtvis med en liknande situation i Göteborg.
Fast vi är ju inte Öresundsregionen. Vi har ju ingen storstad på samma sätt så nära som Malmö har.
Nej, men det vi har är att vi har en jättestor arbetsmarknadsregion där Alingsås, Borås och flera andra storstäder ingår. Och idag är ju pendlingen till Borås, för att ta ett konkret exempel, oerhört beroende av busstrafik. Enorma mängder bussar som hade varit otroligt mycket smidigare om det hade skett på tåg. Och samma sak Kungsbackapendeln till exempel, som idag är väldigt full. Så det är ju den inpendlingen och den utpendlingen också, om vi ska vara ärliga då, om vi tar det konkreta exemplet Borås, som också har en ganska stor utpendling från Göteborg, som vi behöver få ordning på. Och då krävs investeringar i tåginfrastruktur, för tåginfrastrukturen är så pass mycket mer effektiv när man ska skeppa ett stort antal människor från ett ställe till ett annat än buss. Så det är egentligen därför.
Men sen då har vi ju problematiken utav att gör det lättare för människor att bo utanför Göteborg, men att pendla in till Göteborg, att skattekronorna kanske inte hamnar just i Göteborg. Hur ser ni på den delen?
Ja, men det är riktigt. Alltså det är klart att det finns ett bekymmer om våra kranskommuner bara bygger massa villamattor. Det är ju ett grundläggande bekymmer som jag tror att både Mölndal, framförallt kanske Mölndal och Kungsbacka redan lever med. Och redan insett att man får betala ett ganska stort pris för det. Idag så är det ju i Mölndal centrum och i Kungsbacka centrum som de stora investeringarna sker. Om man åker till dem och tittar så är det där man bygger nu. Därför att man har insett att det här går inte ens, man ska inte behöva köa in mellan Särö till Kungsbacka centrum, och så är det idag. Så att de har redan det problemet och har insett det, tror jag, att man har gjort fel historiskt och behöver ändra sig. Sen har vi ju de här stora inpendlingsstråken, de kommer vi inte ifrån. Och det är klart att det är positivt att Borås är 35 minuter bort istället för en timme bort. Oavsett om du bor i Borås eller om du bor i Göteborg, och det kommer gynna båda de städerna. Det vet vi historiskt att så är det. Så att jag ser egentligen inte det problemet. Det problemet vi har i Göteborg, det är att vi bygger för lite generellt. Så det både ur ett bostadssocialt perspektiv, men naturligtvis också ur ett rent inkomstperspektiv. Vi vill ju att folk ska kunna bo kvar här och trivas här och ha en bostadssituation som är acceptabel också ur ett ekonomiskt perspektiv. Men framförallt naturligtvis ur ett bostadssocialt perspektiv.
Jag känner att jag vill försöka koppla ihop det här nu då ändå med det som var någon slags grundfråga, den goda staden. På vilket sätt gör Västlänken och det västsvenska paketet att vi får en god stad?
Och det västsvenska paketet, det gör ju det därför att den i all större utsträckning än tidigare trafikpaket fokuserar på kollektivtrafik. Det ger en bättre miljö, närmiljö i form av färre partiklar, färre som dör helt enkelt av trafiksituationen. Jag glömmer aldrig första dagen när man införde trängselskatten och jag gick till jobbet. Då jobbade jag på Sprängkursgatan som då är en av de stora infarterna in i Göteborgs centrum från södra, från sydväst. Helt plötsligt gick jag i en stenöken. Helt plötsligt förstod jag hur stora ytor vi upplåter åt bil. Och det är väl nästa viktiga aspekt. Att bilen tar otroligt mycket plats, fysisk plats, från oss andra. Och att ta tillbaka delar av de ytorna tror jag också är jätteviktigt för att bygga den här täta, nära staden. Så det är väl andra positiva som där Västsvenska paket har hjälpt till. Och naturligtvis de stora investeringarna i kollektivtrafik som följer av det här paketet. Det är en 30 miljarder investeringar i kollektivtrafik och cykel. Det ska vi naturligtvis vara väldigt nöjda med.
Så det är lite sådär att det ger en friskare stad och en bättre stad överlag liksom. Det är det som blir en del av den goda staden.
Absolut.
Jag förstår. Vi behöver gå vidare till renoveringar. Vi har ju en liten puckel. Hur är det du brukar kalla den? Miljonprogrammet, va?
Miljonprogrammet.
Den lilla pucken.
Den lilla pucken som vi ska ta oss över. Men som sagt, vi står ju inför en jättestor utmaning. Brukar väl jag kalla det kanske. Mm. Med just att så många bostäder, hem, ska renoveras och uppdateras och överleva. Vilket det verkar som att de flesta partierna är överens om, eller hur? Mm. Att det är renovering och inte riva, bygga nytt som gäller. Men det finns ju också problemet med vem som ska betala för det här. Mm. Och hur tycker ni att en renovering utav ett miljonprogram ska fungera optimalt, som bäst?
Alltså det vi har jobbat med under den här mandatperioden när det gäller renoveringar, det är ju politiskt, det är ju att jobba med att försöka skapa nollalternativ när det gäller renoveringar. Det vill säga att möjliggöra att ingen ska behöva känna sig tvingad att flytta på grund av en hyreshöjning när man renoverar. Och vi har kommit ganska långt skulle jag säga ändå. Framförallt då i bostadsbolaget där Johan Sandin som är vänsterpartist är ordförande. Så har man jobbat hårt med att försöka hitta modeller. Det är ju så att man har inte haft, och det här är en historisk skuld vi sitter med. Det är en historisk skuld i den bemärkelsen att mycket av beståndet är byggt på 50- och 60-talet och nu är det dags. Så. Och det är en historisk skuld i det perspektivet att ingen tog tag i det för 20 år sedan när man skulle ha börjat tänka på det här. För då var det bostadskris. Då var det tvärtom. Då rev man lägenheter och våra bostadsbolag stod på, enligt deras egen beskrivning, på randen till konkurs. Det är ju en sanning med modifikation, men så beskriver man gärna hur det såg ut för 20-25 år sedan. Och det, redan då hade man behövt lägga upp en plan för hur man skulle sprida ut det här över åren. Alltså miljonprogrammet, även om själva miljonprogrammet dök upp ganska fort, så har beståndet under hela 50- och 60-talet, om man inkluderar fler bostäder än miljonprogrammet, vilket ju egentligen är om man tar hela den stora tillväxtvågen under, under den tiden, egentligen samma behov och samma, och det är ju en jättestor andel av det göteborgska bostadsbeståndet som byggdes då. Så det är klart att då borde man ha haft en mer genomtänkt plan, framförallt ekonomiskt. För det är det man oroar sig för väldigt mycket, att ekonomin i våra allmännyttiga bostadsbolag kommer inte hålla. Jag har synat den ekonomin och Vänsterpartiet har synat den ekonomin, och ekonomin är god. Den är väldigt god. Alltså soliditeten i allmännyttan i Göteborg är bland de högsta i fastighetsbranschen.
Vad är soliditet?
Ja, det är hur mycket pengar man har, hur mycket ägande man har kontra hur mycket lån man har. För det är så här, fast egendom, det vill säga bostäder, det är ofta så att det finansierar man med lån. Så man köper dem med lån. Det gör också företag, precis som vi oftast gör när vi köper en ägare, som jag har gjort, skuldsatt mig upp över öronen. Så gör också ett bolag i, som äger hyresfastigheter. Och ju lägre den där belåningsgraden är, ju mer pengar har man ju egentligen. Ju rikare är man. Därför att om man skulle realisera motsvarande, sälja motsvarande fastighet, så hade det genererat en högre peng. Och då kan man säga att allmännyttan i Göteborg är väldigt rik, för att man har i väldigt liten grad belånat sitt bestånd. Och när man inte längre har avskaffat alla andra former av fonder eller sätt att ha pengar, man har inte det då. Det funkar inte så. Man har ingen renoveringsfond, man har inga pengar avsatta. Det man har, det är de faktiska bostäderna och värdet i dem. Och det värdet har ju stigit väldigt, väldigt mycket. Och med det så får man då en lägre soliditet, det vill säga att man lånar inte lika mycket som bostäderna är värda. Och då blir det ganska billigt att låna nya pengar. Och det är det som
jag menar, att soliditeten ökar, inte minskar.
Ja, precis. Ja. Belåningen minskar. Mm. Soliditeten
när värdet ökar.
Ja. Mm. Så att med den ekonomin vi har idag, så är det helt rimligt att i en viss takt ha nollalternativ och erbjuda det till alla hyresgäster. Sen har vi ju inte varit negativa i att om vissa hyresgäster vill ha andra saker än ett nollalternativ, det vill säga man vill lägga till något, man vill göra sin bostad finare. Idag är det så att vi har en högre standard, det har alla om vi ska välja, en mycket högre standard än vi hade 1950. Och då till exempel har vi väldigt många av oss diskmaskin, även i hyresrätter, ibland är det vår egen diskmaskin och ibland är det fastighetsägarens diskmaskin. Det är klart att man får ta betalt för det om, man, om det är fastighetsägarens. Det tycker vi är rimligt. Liksom. Men det ska man få välja. Man ska få välja vilken standard man vill bo i. Det gör jag i min ägande, i den bostaden som jag och min fru äger. Jag bestämmer ju standarden där. Vill jag ha ett dassigt kök, så har jag ett dassigt kök. Sen får ni inte läcka in till grannen. Och det är en annan sak. Eller hur? Så det är det vi pratar om. Det är den skillnaden att hyresrätten har samma rättigheter att sätta en standardgräns, att ja, det ska vara en beboelig bostad, nej, den ska inte läcka vatten, det är inte hyresgästens val, utan så funkar alla bostäder. Men därutöver det, om jag vill ha golvvärme eller inte, det ska jag få bestämma själv.
Så i varje renovering så ska det alltid finnas ett nollalternativ, alltså en nivå som är ändå den man renoverar, men en man kan välja att det blir...
Ja, för oss är det självklart. Mm. Och då får man använda den goda ekonomin som hyresgästerna har gett i bolagen. För det är ju hyresgästernas pengar som har gjort att våra allmännyttiga bostadsbolag har en så god ekonomi. Och då får man ju använda de pengarna. Och det gör vi då med tanke på hur god ekonomin är. Sen, det som sen blir en diskussion, och som jag tror är viktigt att komma ihåg, det är i vilken takt kan man göra det utan att det också påverkar bolagens ekonomi. Särskilt då nu när vi befinner oss fortfarande i en högkonjunktur. Där så att säga, priserna är väldigt höga, för det är de, på att renovera. Och då kan man naturligtvis diskutera i vilken takt. Hur fort ska det här ske? Och var är det viktigast att det händer först? Så. Och det är ju ett politiskt beslut och ett beslut som man behöver diskutera ihop med hyresgästföreningen naturligtvis. Men att det ska finnas ett nollalternativ och att det är fullt möjligt framförallt. För det, man får det nästan fram som att det skulle vara omöjligt. Det är inte omöjligt. Man behöver tänka om lite kring hur man ser på sin ekonomi. Men det är det.
Hur är processen då för att, så att säga, uppnå det? Vi har bostadsbolaget. Och för dem så är det lite som ett experiment för att se om det typ ens går.
Mm.
För att ändå hålla det inom bruksvärde och allt det här. Mm. Hur ser Vänsterpartiet, vad är det för reformer som behöver till? Liksom, hur ska man få till det där? För vi har ju också skräckexempel vad det gäller renoveringar även inom allmännyttan. Liksom. Den är inte fläckfri på något sätt i det området. Mm. Så hur ska vi fixa det?
Jag tror att det krävs ju väldigt tydliga politiska direktiv, om jag ska vara ärlig. Och då krävs det att vi har partier som företräder den linjen och driver den linjen. Har man det så går det. Alltså det är egentligen bara det handlar om. Och nu är ju vi i Vänsterpartiet, det är väl så vitt jag vet det enda partiet som driver den här frågan. Och vi är 10% parti och vi har en person av per 10 politiker. Och det är klart, då är det svårt att genomföra det rakt av. Men vi gör vad vi kan för att försöka få de andra partierna att se vikten av att bostaden är en rättighet och inte bara en affärsfråga. För det är det faktiskt inte. Och det är en jättelång resa. För även våra allmännyttiga bostadsbolag på 90-talet när man allting skulle bolagiseras och ingen skulle egentligen tänka på det allmänna längre utan allting handlade om marknad och har i hög utsträckning tappat det här de bostadspolitiska målsättningarna. Att man har någonting annat att verka för än att tjäna så mycket pengar som möjligt. Men jag har upplevt att under den här mandatperioden har vi kommit tillbaka. De bostadssociala målsättningarna, kanske i samma takt som bostadsbristen ökar, så har de bostadspolitiska målsättningarna fått en allt större utrymme även i bolagssfären, om man ska uttrycka det så då, i kommunen.
Men jag måste nog ändå få komma tillbaka till det här, för vi har ju som sagt pratat med flertalet borgerliga partier främst som har varit väldigt hårda på, till och med Miljöpartiet tror jag, var väldigt hårda på att det enda sättet vi ser att renoveringarna kan göras är om de bekostas på ett eller annat sätt utav hyresvärden. Mm. Sen så kan ju nollalternativet vara eftersträvansvärt. Men att det är ändå så man ser det, att det är liksom den enda lösningen. Du säger att det är möjligt, men jag hör inte riktigt vad du säger konkret att det man kan göra eller förändra som gör att hyresgästen inte tar smällen.
Mm. Mm. Konkret är det egentligen två saker. Alltså, hyresgästen har ju redan tagit smällen. Alltså, delar av, och det är väl lite det jag är inne på då, när jag pratar om, nu pratar jag så här tekniska termer.
Men du menar att de andra partierna inte ser den möjligheten för?
Jag tycker de är alldeles för snäva i sin syn på ekonomin och har en alldeles för pessimistisk bild av hur allmännyttans ekonomi ser ut. Och att allmännyttans ekonomi är så god, det beror ju på att hyresgästerna redan har betalat delar av de här renoveringarna. Sen kan jag säga att nej, självklart är det så att det finns säkert delar av beståndet där man då kommer få ta en hyreshöjning som är 150 kronor. Alltså det är så, ett par procent då och då. Jag ville själv, när vi gjorde stamrenovering där jag bodde, blev jag skitförbannad för vi fick 300 kronor i höjning då. Och det motsvarar då 2,5% tror jag. Då blev jag jättearg. Sen inser jag ju det, precis som Daniel påpekade tidigare, att det finns ju någon som har 40% i höjningar.
Mer än så.
Ja, i allmännyttan också. Och det är ju horribelt. Och så sitter jag här och blir arg över mina 2,5%. Så. Men det kan ju vara så att i vissa delar av beståndet kan man ta 2,5% av historiska skäl för att man kanske inte har betalat i samma hög andel tidigare en högre hyra. Men verkligheten är att ju bättre ekonomin blir i allmännyttan, ju mer har ju hyresgästerna redan betalat till de här renoveringarna. Och det är det som jag tycker att många andra förtroendevalda inte ser eller inte förstår. Att, ja, men om ekonomin är så här god så beror ju det på att de nuvarande och tidigare hyresgästerna, de har redan betalat halva den här renoveringen. Så kan inte betala den en gång till. För allmännyttan har inget egenvärde att bli rik. Alltså, eftersom vi inte tar ut några pengar. Det är ju en annan sak med alla de här riskkapitalbolagen och så. De drar ju ut 15-20% av sina intäkter till vinst. Vi gör ju inte det. Så det betyder att vi bara samlar pengar på hög i de här bolagen. Och samma sak är det just, det är ju som staten. Så staten gör ju också det. Samlar pengar på hög. Men vi som offentliga aktörer har ju, pengar har inget egenvärde för oss. Utan vi ska ju producera det bästa möjliga för de pengar vi har. Och då tycker jag att en större andel av de pengar vi redan har och som hyresgästerna redan har betalat i form av hyra ska gå tillbaka till hyresgästen i form av att man inte höjer hyran när man sen gör till exempel ett stambyte, som är den vanligaste renoveringen.
Så kort sagt så vill ni gå in i, vad blir det? Nu tappar jag ordet såklart. Ja, men ge ett direktiv helt enkelt till allmännyttan att...
Mm. Att det alltid ska finnas ett nollalternativ, ja, att, vid alla renoveringar.
Att det finns den styrningen då helt enkelt. Ja. Att så här, vi måste lägga framåt och tänka framåt och lägga av pengar för att renovera. För det verkar ju som att det inte finns det, i och med att det inte görs.
Ja, det här omtvistar vi ju då. För jag tycker ju fortfarande att det finns utrymme i ekonomin för att göra det.
Men varför finns inte den grundregeln? Alltså att det är så det går till?
Ja, men eftersom alla fastigheter, så här kan man säga, alla fastigheter är alltid belånade. Så gör, alltså det är helt naturligt. Alla fastighetsägare har belånat sina fastigheter i någon mån. Och då handlar allting om i vilken grad är de belånade. Är de belånade till 40%, 50% eller 60%? För då betalar man ju ränta på det. Och då är det en kostnad hela tiden. Så ju mindre man har, ju mindre kostnad har man på fastigheten, ju mindre belåning man har. Och det är väl det här som är nyckeln, att Göteborgs stad har väldigt lite belåning. Alltså man har lånat sina fastigheter väldigt lite. Man har ganska förhållandevis då, med andra fastighetsbolag, låg kostnad för räntebetalningar. Och det är ju också en tillgång. Alltså du kan ju belåna din fastighet högre då, särskilt om du har ett lågt ränteläge, till en förhållandevis låg kostnad. Och det är ju det som är, och vilka är det då som har gjort att allmännyttan har en låg belåning? Det är ju hyresgästerna. Det är hyresgästernas ständiga räkningar som de har betalat in när de betalar sin hyra som har gjort att allmännyttan mår så bra. Och det är egentligen ett annat sätt. Hade du haft en fond, eller om man ska uttrycka det då, för renoveringar, hade du satt av pengar för det? Ja, det hade varit en rent tekniskt, du hade kunnat tekniskt visa det, men det är precis det vi har gjort. Fast vi har gjort det på ett annat sätt. Och sen vill ju många andra då, förtroendevalda och politiker som inte vill använda den här möjligheten, de låtsas ju som att det här inte finns. Men det är ju så fastighetsbranschen funkar. Ja, men då lånar man 10% av sitt bestånd, använder dem ett antal miljarder för att renovera och höja värdet eller förstärka, skapa en bättre bostadssocial situation. Det är helt naturligt. Men här låtsas vi lite som att det inte det finns. Att inte det utrymmet finns. Men när man har så god ekonomi som allmännyttan har, då finns det ingen anledning. Och det har också allmännyttan själv sagt. Alltså AB Framtiden själv har sagt det. Nej, men vi behöver inte sälja fastighet till exempel. Det är inga problem. Vi behöver inte sälja fastigheter för att finansiera det här. För det är många andra kommuner som har gjort det. Man säljer av 10% eller 20% av beståndet för att finansiera då sina renoveringar. Men det allmännyttan i Göteborg är väldigt tydlig med att det behovet finns inte här, för att vi är så pass rika att vi klarar det ändå. Vi klarar det på en kombination av löpande intäkter i form av hyror, belåning, att höja belåningen och att lägga upp ett tidsplan så att man inte kanske tar alla de här renoveringarna när det är som dyrast, och att man prioriterar sina renoveringar till de som har den sämsta. Och det är klart, då kanske det tar lite längre tid. Men det kanske är värt det då för att säkerställa att vi får en bostadssocial situation där människor faktiskt kan bo kvar där de vill bo.
Hur ska vi hantera de privata fastighetsägarna? De behöver ju inte bry sig om era direktiv.
Nej, och det är ju i huvudsak ändå en nationell fråga. Och där krävs det naturligtvis... det är inte mitt expertområde som kommunpolitiker. Men jag tycker ändå att det är rimligt att man tittar på hur man kan förändra lagstiftningen för att stärka hyresgästen. För som det är idag så har ju hyresgästen ärligt talat väldigt lite skydd mot sin egen hyresvärd. Man har lite grann tappat perspektivet på att bostad är en rättighet och hamnat i det här läget att bostad är som vilken handelsvara som helst. Och det är det faktiskt inte. Det är en av de få saker som räknas upp i grundlagen som en av de saker som staten och det offentliga har som skyldighet att tillhandahålla till sina invånare. Och det gör vi inte. Och då krävs det ju att vi förändrar hur vi ser på bostadspolitiken.
Så det är även rimligt att i den privata sektorn egentligen har noll alternativ? Det ska inte spela någon roll egentligen?
Jag tycker inte det. Sen hur man rent liksom juridiskt och styrmässigt kan göra det är inte jag rätt person att svara på. Men jag tycker vi kan inte heller ha en uppdelning där då den hälften i Göteborg som bor i allmännyttan.
Du tycker att det är rimligt med ett nollalternativ?
Jag tycker det är rimligt att man hittar sätt att stärka hyresgästen så att det de facto krävs att möjliggöra ett nollalternativ vid alla renoveringar. Och det tror jag, det enda sättet att göra det på, det är att stärka hyresgästens rättigheter, tror jag. generellt, inte specifikt kring renoveringar utan mer generellt, då tror jag att man har det verktyget någonstans i byrålådan.
Den lösningen vi har fått fram hittills tror jag tror det nog är den enda lösningen på det här problemet hittills, det är höjda bostadsbidrag och bostadsbidrag till fler.
Ja.
Hur förhåller sig Vänsterpartiet till den lösningen?
Alltså, bostadstillägg och bostadsbidrag är nödvändiga på grund av hur bostadspolitiken är utformad. Att det skulle vara huvudinstrumentet bostadspolitiskt och bostadssocialt för att skydda människor från vräkningar vid renoveringar, det tycker jag är ganska märkligt. Utan då tycker jag vi bör gå tillbaka till grundidén i grundlagen, nämligen att bostad är en rättighet. Så, och bidrag framstår snarare som att som något annat än en rättighet som en bostad är, tycker jag. Och då bör man istället stärka hyresgästens roll och inflytande.
Men jag tänker att vi går vidare till det vi har kallat för den heta potatisen och lite allt möjligt annat.
Kärt barn har många namn.
Precis, kärt barn. Och det är ju ändå marknadshyror.
Ja.
Vilket vi spontant känner att Vänsterpartiet säkert inte gillar.
Jag som har sagt
spontant.
Så mycket säger du det?
Ja, men jag kan ha fel.
Ja, jag har ju sagt jättemånga fina saker om marknaden, har inte det?
Jo, men gillar du marknadshyror?
Vad är marknadshyra då? Alltså, i min värld är marknadshyra precis det som jag var inne på tidigare. Att man låter egentligen då fastighetsägarna bestämma hyresnivån. Och gör man det, ger man då den starka, kapitalstarka parten som äger bostäderna fullt inflytande över priset i en situation där vi har en jättestor bostadsbrist. Då är ju det en bostadssocial katastrof som väntar runt hörnet. Så att för mig är det helt otänkbart att fundera i termer av marknadshyror, utan hyror bör förhandlas. Hyror bör förhandlas mellan två parter som är så jämlika som möjligt. Det är den svenska modellen. Den har fungerat i dryga 50-60 år. Den ska vi inte överge. Sen kan den behöva förändras. Det har jag inga problem med om den förändras på ett jämbördigt sätt. Men de sista 30 åren har ju allting egentligen gått ut på att försämra hyresgästens möjlighet till inflytande och makt över sin hyra och över sin bostad. Så att det ser ju mörkt ut. Men marknadshyra som i praktiken innebär jättestora hyreshöjningar för de flesta göteborgare, det är otänkbart.
Men då tänker du att det införs på bred front över hela beståndet. Mm. Högern menar ju att vi har inga sådana förslag, utan då pratar man ju om bara nyproduktionen.
Mm.
Och du pratar också om att just den situationen som är just nu så kan vi inte ha marknadshyror. Finns det en situation där vi någonsin kan ha marknadshyror?
Nej.
Nej.
Och det är egentligen av det enkla skälet att när vi är tillbaka på 90-tal där vi då hade för många bostäder. Ja, men då är det också så att visst, då har vi några bra år för hyresgästen kanske. Ja, men det kommer vända, för så är det. Det går upp och ner och det är aldrig någon exakt balans. Därför krävs det ganska hårda regleringar. Och det är för att bostaden är en rättighet. Precis på samma sätt som sjukvård är en rättighet. Utbildning är en rättighet. Och man kan aldrig glömma bort det. Alltså, bostaden är inte som alla andra saker. Det är en del av välfärdssamhället och den ska regleras precis som resten av välfärdssamhället. Så att alla har en möjlighet att ha någonstans att bo. Alla har en möjlighet att utbilda sig och alla har en möjlighet att få en fungerande, god och effektiv sjukvård. Det liksom är, har man ingen bostad så kommer det få väldigt stora negativa konsekvenser för samhället och för individen.
Men du var inne på det väldigt snabbt, men sen så gick du vidare. Mm. Du sa att det finns ändå delar av förhandlingsprocessen som kan behövas göras om.
Mm.
Vad menar du med det?
Nej, men och det är väl lite det. Jo, vad menar jag med det? Jo, jag menar väl det här att man har ju på många sätt begränsat det nuvarande mandatet för parterna på ett sätt som gör att i praktiken så idag har vi väldigt stora vinstuttag ur fastighetsbranschen. Man täljer guld, kan jag säga, om vi tittar på hur vinsterna ser ut idag bland bostadsägare. Samtidigt som man har en jättestor bostadsbrist och ingen bygger eller tar ansvar för att avhjälpa den bostadsbristen. Därför att man tjänar pengar på den. men så är det. Och hyrorna fortsätter gå upp trots att man har gör jättestora vinster. Det finns idag inga lägenheter som står tomma. Så. Därför att man har skapat en marknad där man inte vill bygga bort den bostadsbristen, därför att man tjänar pengar på den. Och då är ju förhandlingsmandatet för svagt hos hyresgästparten i de här förhandlingarna, när det de facto är så att hyrorna fortsätter gå upp i den situationen, när man kan ta ut så höga vinster. Det tycker jag är det tydligaste exemplet. Det andra tydligaste exemplet är ju att vi pratar här med nybyggnation och så, och att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill förändra situationen för nybyggnation. Den är ju redan förändrad. Så var det ju inte förr. Att man hade en presumtionshyra, eller man hade en hyresmodell för nyare bostäder och en hyresmodell för gamla bostäder. Så är det ju idag. Och det som högern vill göra tillsammans med Sverigedemokraterna, det är ju att ytterligare förstärka det. Förstärka splittringen på bland egentligen alla hyresgäster, och säga att jo, men de som har råd, de får betala. Och då uppstår ju det här dilemmat till slut. För det, så är det här, så är alla högerns framgångar görs på samma sätt. Man börjar någonstans och så trasar man sönder systemet där. Och sen när man har gjort det, då kan ju de peka på sig, men vad ska vi betala så höga hyror när inte de här andra betalar? Blir det orättvist? Ja, och så kommer det sluta med att även de som idag fortfarande har bostäder enligt bruksvärdesprincipen kommer att förlora dem och få samma system som för de nyproducerade bostäderna. Så därför är det så viktigt att hålla ihop bostadsbeståndet av det skälet. Och det andra är ett rent rättviseskäl. Är det så att det är bara höginkomsttagare som ska få bo i bostäder byggda efter 1975 eller någonting? Alltså, ska man bestämma ett årtal och säga så här, men alla nya bostäder, de får bara rika människor bo i. Och alla andra bostäder som byggt tidigare, det får alla andra bo i. Det samhället vill inte jag leva i.
Ja, nu är det lite orättvist, för högern kommer ju ändå med förslaget att bostadsbidraget ska höjas och anpassas, och att det ska liksom göra det lättare för kanske låginkomsttagare att kunna bo i de här nyproducerade lägenheterna också.
Fast de säger också att det är helt upp till fastighetsägaren att bestämma vem som får bo i de här bostäderna. Och då spelar det där bostadstillägget eller det där bostadsbidraget ingen roll. För då kommer hyresvärden säga att nej, men jag vill inte ha det här. För du kan inte betala för den här fastigheten utan alla de här tilläggen och bidragen. Så det där är ju bara kosmetika för att dölja det faktum att man faktiskt inte har en plan. Utan planen är faktiskt att splittra upp hyresgästerna i olika grupper och sen ställa dem mot varandra och därigenom slå sönder hyresgästerna som kollektiv. Det är min...
Hyfsat säker på att de inte kommer erkänna det.
Nej, det är klart att de inte kommer erkänna det. Men jag tycker det blir väldigt tydligt just det. För att, ja, men då ska vi täcka det med bidrag. Varför är de för bidrag i det här fallet? Det finns ju inga som pratar så mycket om problemen med bidrag. Och vad är det de kallar det? Allt. Det ska införas bidragstak. Det ska införas, du vet, bidragsberoende. Bara det ordet. Men just i det här fallet, då är det okej. Okay. Varför är det? Jo, därför att det handlar om att splittra och söndra hyresgästkollektivet. Då är det okej. Okay. Och det är okej okay för att marknadskrafterna, a.k.a. väldigt stora företag, de kommer kamma hem de här vinsterna. Då kan man ge bidrag till de stora företagen som ändå inte kommer låta de här människorna bo där. Därför, varför skulle de göra det? Om de kan hitta någon som tjänar bra och som de är säkra på kommer betala den hyran, oavsett om de får ett politiskt bestämt tillägg eller bidrag.
Mm. Jag tror vi får sluta där. Men vi har ju ett sista segment kvar ändå. Den här lilla reklamsnutten, kan vi säga.
Just det.
Där du, Daniel, får berätta för den som är bostadspolitiskt intresserad och brinner för den frågan. Varför ska man rösta på Vänsterpartiet?
Ja, du ska rösta på Vänsterpartiet om du tror på en rättvis bostadsmarknad. En bostadsmarknad där hyresrätten och allmännyttan försvaras och utvecklas. Och där alla har rätt att bo i alla delar av staden. Då är Vänsterpartiet partiet för dig.
Kort, koncist. Och fint.
Väldigt inövat. Jag tror du har vaknat upp och kollat dig i spegeln och sagt där så. Övat. Gör du det?
Oj, tack så hemskt mycket för det. Det är verkligen inte övat, utan det här kom direkt från hjärtat.
Bara naturligt.
Aldrig,
så.
Mm. Ja, men jag har faktiskt aldrig sagt det här förut, tror jag.
Då har vi en första i Pennypodden igen. Någon har sagt någonting för första gången. Asnice. Och med det så säger vi tack och hej. Ha det gött.
Hej.